Ja, så ja. Där hör jag min röst. Vi tackar dig, himmelske far, att vi får lovsjunga inför din heliga tron. Tackar vi får komma hit av nåd idag, möta dig. Tack Jesus Kristus för din försoning. Att du ger oss din förlåtelse för att du har dött för oss på korset. Tack för att du tecknar oss med ditt blod. Nu ber vi dig heliga ande att du kommer och bara fortsätter välsigna den här gudstjänsten med din gudomliga närvaro. Det ber vi dig far i Jesu namn. Amen. Ja, kära vänner. Som jag sa igår. Jag talar ett annat språk. Svenska. Jag hoppas det funkar. Ja, frågan är ju, vad ska vi nu göra? Efter alla dessa restriktioner och denna pandemi som har begränsat oss på många olika sätt. Nu verkar det i för sig lätta efter hand, men det tar en liten stund sådär. Ja, frågan är, ska vi lägga ner vår kristna tro? Eller kanske ska vi börja gå på lite sparlåga i alla fall? Inte bry oss så mycket om att följa Jesus. Inte bry sig så mycket om att vandra i våra nådegåvor. Inte bry sig så mycket om de som håller på att gå förlorade och ännu inte lärt känna Jesus. Inte bry sig så mycket om de andra, våra bröder och systrar i kyrkan, Kristi kropp. När vi ställer oss den frågan så kom jag att tänka på något jag upplevde i mitt liv för cirka 18 år sedan. För 18 år sedan så dog en nära vän till mig. Ett av mitt livs största förebilder. En mycket fin präst. Och när han dog så blev jag rädd. För jag tyckte kampen var så tuff. Och då började jag umgås just med de här tankarna. Det var inte beroende av en pandemi då, utan då var det beroende på det som hade hänt med min förebild och mycket annan kamp som jag hade fått se under min tjänst då, när man gick fram med Jesus. Och ändå var det ungefär samma fråga jag ställde mig. Ska jag lägga ner nu? Ska jag sluta vara präst? Ska jag börja leva på sparlåga? Och jag började kraftfullt umgås med tanken att lägga min prästkallelse på hyllan. Man kan säga så på norska, va? Och så var jag och tittade på en film tillsammans med två av mina barn som var lite yngre på den tiden. Ni vet, det är underbart att ha yngre barn. Nu är min yngste son 2 meter lång. Så de är inte så små längre. Det är fortfarande en välsignelse. Men på den tiden när de var små så innebar det att jag kunde gå och titta på alla de här roliga filmerna. Som man inte kan titta på om man liksom är vuxen, vet ni. Man går inte själv och tittar på en tecknad film på bio. Det går liksom inte för sig, eller hur? Man måste ha något barn där som ursäkt. Så då var jag och tittade på en jätterolig film som hette Hitta Nemo. Kanske ni har hört talas om. Den har ganska mycket att göra med fisk. Hjältefisken, en liten clownfisk som då heter Nemo. Han får bevittna mot slutet av filmen, typ slutscenen, att alla hans vänner egentligen, många, många fiskar som är större än honom, de har fastnat i ett nät, ett fiskenät. Och det är en jobbig situation för en fisk. De ska precis dras upp på båten, alltså förlora livet. De är mycket nära döden. Och de har gett upp hoppet. De är bara förvirrade inne i nätet. Men Nemo, den här lilla fisken, han är utanför nätet. Och så får han en bright idea, en klyftig idé. Så han börjar liksom säga till alla fiskarna inne i nätet: simma åt mitt håll, alltså simma åt samma håll samtidigt, då kommer nätet att brista. Och så börjar alla fiskarna in i nätet. Ni märker dramatiken, eller hur? De börjar simma åt samma håll. Och liksom nätet börjar, ni vet, sträckas mer och mer. Men det är ju trots allt ett fiskenät som är gjort för att fånga fisk. Så det, liksom, det brister ju inte direkt. Utan man får kämpa. Och då kommer det. Då säger Nemo, hjältefisken, till alla fiskarna, liksom i taxa rytmiskt: fortsätt, 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 fortsätt. Och fiskarna i nätet: fortsätt, 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 fortsätt. Och så brister nätet och de kommer ut. Precis när det hände, ni vet, den helige ande kan tala när som helst, hur som helst, var som helst. Han är inte så begränsad som vi tror. Han är djupt befriande. Och precis så kom den helige ande över mig. Jag bara hörde hur han bara sjöng i mitt innersta: fortsätt. Fortsätt med din kallelse. Fortsätt vara präst. Jag är med dig. Jag ska rädda dig. Vi kommer igenom. Ja, det var inte ett bekvämt tilltal. Det var inte det jag helst ville höra. Men det var glädje samtidigt, märkligt nog. Ni vet, det kan ju vara obekvämt och glädje på samma gång, eller hur? Andens glädje kommer ju inte alltid i det bekväma. Hör och häpna. Så jag förstod att det var från Gud och det var lite obekvämt. Och så gick det ett par månader och fortfarande var det rätt mycket kamp så där. Och fortfarande umgicks jag lite med tanken att lägga kallelsen på hyllan. Och så hade jag var ledare på ett läger, präst, på ett läger med hundratals ungdomar. Och så hade vi olika seminarier på eftermiddagen. Och jag hade seminarium om profetisk nådegåva. Ni säger så på norska, va? Ja. Och då satte jag de här tonåringarna i grupper 4 och 4 för att höra Guds röst. Öva sig i detta. De hade inte prövat det. Man måste ju öva lite. Och så tittade jag själv ut vad jag såg de mest livrädda. Jag såg 3 livrädda tonåringar som dessutom en stol var ledig. För det var ju 4 varje grupp egentligen. De var 14 år. De hade ju själva valt att komma till gruppen. Så det var ju deras val. Men de såg helt livrädda ut. Så jag satte mig där. Det är oklart om min närvaro hade en lugnande inverkan. Men jag satte mig ändå. Och så tog vi då och tog ett par minuter och lyssnade in tilltal till varandra. Och vi började med första tjejen och sen... Och jag ledde samtidigt alla, för vi gjorde det samtidigt. Först till ena tjejen och sen till killen mitt emot och sen till andra tjejen. Och ingen av dem fick något tilltal. Faktum var att ingen av dem sa någonting överhuvudtaget. Jag visste inte ens om de hade talförmåga. För de var helt tysta genom allt. Alla andra grupper verkade funka bra, men de här var ju 14 år, de var livrädda. Men de var kvar, de satt ju kvar och jag fick lite till var och en sådär. Så skulle de be för mig. Då tänkte jag, det här är ju meningslöst. De här 14-åringarna kan ju inte ens tala. Det är klart att Gud inte använder dem, det fattar jag ju liksom. Och jag är ju liksom präst, jag är liksom proffskristen sådär. Va? Så att, det är klart, jag behöver inte deras tilltal så. Så jag sa det till dem så att ni behöver inte be för mig. Så jag liksom, det är lugnt, jag går fram och leder de andra så. Men de ignorerade mig. De hörde nog inte ens vad jag sa. De var så inne i, ni vet, i sin egen värld. Så nu skulle de be 2 minuter för mig. Så de bad så knogarna vitnade. Så jag fick liksom snällt sätta mig igen. För de sitter ju här och ber för mig. Ni vet, 3 14-åringar som aldrig någonsin har gjort något liknande. Sitter och ber för att få tilltal till mig. Fast de har inte sagt ett ord än. Så de kommer förmodligen inte säga ett ord nu heller. Och så tittar de upp. Och så frågar jag. Och jag hade aldrig träffat dem förut. De visste inget om mig. Jag visste inget om dem. Så frågar jag. Har ni fått någonting? Och båda tjejerna bara. De fortfarande pratar inte. Och killen, han såg inte heller ut som att han ville prata. 14 år gammal grabb. Men han började svettas. Och så bara, när vi bad. Det bara kom ett ord hela tiden när jag bad. Det bara kom igen och igen och igen. Jag måste bara säga ordet till dig, sa han. Fortsätt. Så mina vänner, i Missionskyrkan i Trondheim, vare sig ni är med i den här församlingen eller en annan församling, vare sig ni är i kyrkan första gången eller 1000:e gången, jag tror Herren vill hälsa oss just idag: fortsätt! Jag fick 1 amen på det, tack. Och jag tror dessutom att vi ska fortsätta i tro. Ordet jag har fått inför denna förkunnelse är ordet på grekiska pistis. Och det betyder tro. Har ni någon gång sett, funderat över, tänkt till kring hur mycket Jesus talar om tro? Jag vet så lite om Norge, jag är ju svensk. Dum svensk. Men jag kan säga att i Sverige så har vi liksom, det har blivit baklänges för kristenheten i Sverige. På något märkligt sätt, fråga mig inte hur det har gått till. För jag menar, Jesus, han är barmhärtig med tvivlare. Han älskar tvivlare. Han visar sig för tvivlare. Han omfamnar tvivlare. Halleluja, det är hans nåd och kärlek. Men det Jesus lyfter fram, det som han hela tiden trycker på, det han vill se, är inte tvivel utan tro. Men i Sverige har vi gjort det här baklänges, så vi har liksom lyft fram att det fina är att tvivla. Det är liksom fint och djupt att tvivla och inte riktigt veta, tror jag på Jesus eller inte och så vidare. Det är väldigt fint, men liksom att tro, det är nästan lite sådär ytligt. Men det är ju baklänges från Bibeln. Jesus frågar hela tiden, han vill hela tiden se tro. Och i den här tiden, när det stormar mer och mer i mänskligheten, vad vi kristna behöver, vi behöver tro. Tro inte din egen prestation, tro inte andlig duktighet, tro inte att du är stark i dig själv, tvärtom. Tro, det är att vara desperat beroende av Jesus, att följa honom, att lyssna till honom, att låta honom förlåta mig varje dag, visa sin nåd för mig varje dag och han får verka genom mig. Det är tro. Och det behöver vi mer än någonsin. Ett exempel. Matteus 8. Vers 5. När Jesus var på väg in i Kapernaum. Matteus 8, 5. När Jesus var på väg in i Kapernaum kom en officer fram och bad honom. Och ni vet, redan här har vi ett kulturellt stort avstånd. Det här är en romersk officer, det är en romersk soldat som var föraktad av judarna och de själva föraktade judarna i sin tur. Så det var liksom ett dubbelt avstånd här. Men den helige ande, han är mycket, verkar mycket bredare än vad vi gör. När Jesus var på väg in i Kapernaum, Matteus 8:5, kom en officer fram och bad honom: Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma i svåra plågor. Jesus sa till honom: Jag kommer och botar honom. Officeren svarade: Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Det kan vi nog alla stämma in i, eller hur? Om vi tittar på våra synder, så är inte vi värda att Jesus går in under vårt tak. Det kanske inte gäller dig. Du kanske är perfekt. Men mig gäller det. Jag är inte värd att Jesus går in under mitt tak. Men han gör det på grund av sitt eget blod. När jag tar emot hans förlåtelse. Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men lyssna. Men säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Jag är själv en man som står under befäl och jag har soldater under mig. Säger jag till en gå så går han och till en annan kom så kommer han och till min tjänare gör det här så gör han det. När Jesus hörde detta blev han förundrad och sa till dem som följde honom: Jag säger er sanningen, inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Och jag säger er, många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Och så vers 13. Till officeren sa Jesus: Gå, så som du trott ska det ske för dig. Och i samma stund blev hans tjänare frisk. Här ser vi vad tro är. Tro är ju inte att officeren säger så här: Åh vad jag är duktig i mig själv, åh vad jag är stark i mig själv, åh vad jag känner mig andlig idag, åh vad jag är fantastisk och det här, jag gör det fantastiskt. Tvärtom, officeren, han är starkt medveten om sin egen synd, om sitt eget desperata beroende av att Jesus kommer in med sin förlåtelse och nåd. Jag är inte värd att du går in under mitt tak, men han vänder sig till Jesus och han öppnar sig. Tro har att göra med relation. som är för troende. Och relation har i sin tur att göra med person. Personen Jesus. Han vänder sig till Jesus. Han öppnar sig för Jesus. Han ödmjukar sig för Jesus. Det hade han faktiskt redan gjort innan han ens mötte honom. Och det öppnandet, där jag är helt övertygad om att den heliga ande är den som gör jobbet, det gör att han förstår att han förstår att han förstår. Han tror att han tror att han tror. Bara du kan ge mig räddning. Bara du kan läka sjukdomar. Bara du är herrarnas herre. Och det är med den förväntan han går till Jesus. Det är missionsbefallningen. Vad säger Jesus? Vad är grunden för missionsbefallningen? Åt mig har getts hälften av all makt i himlen och på jorden. Så står det väl inte i Bibeln, eller hur? Vad säger Jesus? Åt mig har getts all makt. Så det soldaten gör är egentligen väldigt enkelt. Han bara tror det Jesus säger om sig själv. Och då tänkte jag, vi skulle pigga upp oss. Jag ska inte plåga er så länge här i missionskyrkan, men jag tänkte vi skulle ta en liten kort resa genom Hebreerbrevet 11. Och så ska vi få möta ett par personer som lever i pistis, som lever i tro. Min bön är att Guds ord ska pigga upp dig. Hebreerbrevet 11, på tal om tro. Författaren skriver, och det är intressant vet ni, för att Hebreerbrevets församling, det var en församling som hade hållit på länge att tro på Jesus och följa Jesus, men de hade börjat tappa sugen. De hade börjat liksom, ni vet, de hade börjat vrida ner. De hade börjat tänka precis som jag tänkte för 20 år sedan. Att, men nu tar vi nog det här med den kristna tron på sparlåga. Nu tar vi nog det här med att gå till kyrkan på sparlåga. Nu tar vi nog det här med nådegåvorna. Vi skruvar ner lite grann. Nu kör vi lite grann på halvfart. Här kommer responsen. Författaren säger, Hebreerbrevet 11:1. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Och tittar man i grekiskan så är det faktiskt ännu starkare än översättningen är bra, men grekiskan är ännu starkare. Märkligt nog var det inte på norska från början. Det är ofattbart att Bibeln inte var på norska från början, jag vet inte varför. Men det var faktiskt inte ens på svenska från början. Det är mycket märkligt. Grekiska och hebreiska. Viss arameiska. Och i grekiskan står det, om jag ska fritt översätta, så skriver författaren, pistis, tro, är verkligheten. Med stort V. Alltså, den är verkligare än det vi ser med våra fysiska ögon. Kanske kan man säga så här, att Bibelns, Hebreerbrevets författare, han lyfter fram tron som Guds väldiga propeller. Säger ni propeller? Propeller? Ni vet, längst bak på båten. Man kan säga Guds nåda propeller. Som kommer och verkar, vadå? Genom Guds kraft. Zakaria 4:6. Inte genom någon människas styrka och kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det är Guds kraft, det är Guds nåd. I Jesu namn, på grund av Jesu försoning som driver. Och det driver sannoliken framåt. Ni vet, en liten propeller på ett stort fartyg. När den är laddad med kraft så driver den hela fartyget framåt. Så det finns någonting, tro, relation, absolut, förtroende, absolut, nåd, kopplat till personen Jesus, helt uppenbart, som vi redan varit inne på. Och samtidigt är det Guds nåda propeller. Så tro, att leva i tro, att följa Jesus, vad säger han? Följ mig! Alltså, tron är framåtriktad per definition. Tron sätter oss i rörelse dit Jesus vill att vi ska gå. kanske kan man säga trons tempus. Ett framför alla andra tempus, mina vänner. Det är innan. Innan. Före. Mose. Han lyfte staven. När då? Innan havet delades lyfte han staven. Josua och folket gick runt Jeriko 7 dagar på raken innan murarna föll. Och då, mina vänner, ska vi kort nu möta 3 personer som lever i tro enligt Hebreerbrevets författare. Det ska gå fort, jag lovar. De har varsin skatt att ge dig inför den här hösten. De har varsin skatt. Vi börjar med Hebreerbrevet 11:4. Genom tron bar Abel fram ett bättre offer åt Gud än Kain. Och genom tron fick han vittnesbördet att han var rättfärdig när Gud själv bekände sig till hans offer. Och genom tron talar han än trots att han är död. Vem var det som gav ett vittnesbörd om Abel? Ser ni det i texten? Vi är ju vana vid att vi ger ett vittnesbörd om Gud till någon annan. Och det är underbart, halleluja. Men så är det inte här. Utan Hebreerbrevets författare vänder på det. Här är det vem? Det är Gud som ger ett vittnesbörd om Abel. Och vet ni vad det slog mig? Det här är mest till mig, men kanske till någon till. I vår tid, alltså nu ska jag berätta om landet Sverige, så är vi väldigt förtjusta i de här. Och jag moraliserar inte, jag gillar min smartphone, så det är inget fel på det. Och vi liksom mer och mer spenderar tid på internet och sociala medier och Facebook och Twitter och Instagram och you name it, va? Och i vår tid så handlar det mer och mer om jag, mig och mitt. Jag moraliserar inte, men jag bara säger lite grann hur det är. Och i vår tid så jagar vi likes. Vi vill att så många som möjligt ska lika oss. Inte ni här i Trondheim då, men andra. Till exempel i Sverige, är ni med? Men det som Hebreerbrevets författare säger är att det är en like ni behöver och det är den som är uppifrån. Den liken är den ni behöver. Mister ni den liken har ni mist det viktigaste. Abel. Låt oss gå till första Mosebok 4 så ska vi få möta Abel. Jag älskar Abel. Jag tycker han är en sån underbar personlighet. Och du ska strax se att han har någonting att visa dig. Titta här i första Mosebok 4, vers 1. Syndafallets katastrof har inträffat. Abel har inte kommit till än. Och vi stiger in i texten. Och då står det så här. Första Mosebok 4, 1. Mannen låg med sin hustru Eva. Och hon blev havande och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man från Herren. Ni vet, det finns en messiansk profetia i första Mosebok 3:15. Direkt efter syndafallet talar Herren ut för att ge Adam och Eva hopp. Mitt i syndafallets katastrof då döden och synden har kommit in i livet. Så talar Herren ut att det kommer komma en zerah på hebreiska. En manlig avkomma. I någon generation efter Eva. Och den avkomman kommer krossa den djävul som nyss lurade er. Han kommer krossa ormens huvud. Och samtidigt kommer ormen hugga honom i hälen. Så han kommer att dö när han krossar ormens huvud. Ganska mycket, ganska tidigt får man väl säga, eller hur? Undra på att första Mosebok 3:15 i den tidiga kyrkan kallades för protoevangelion. Det första evangeliet. Så det här har Eva. Och ni vet vad vi oftast gör fel på i det profetiska? Timingen. Eller hur? Och hon tänker så fort hon får Kain verkar som att nu kom han. Nu kom löftesonen. Nu kom han som ska krossa ormens huvud. Vi vet inte säkert om hon tänkte så. Men det är många bibelkommentatorer som funderar. Det kanske kan vara så. Att hon säger, jag har fått en man med Herren. Liksom, wow, nu kommer löftesonen. Är ni med? Nu ska vi se vad som sägs när Abel föds. Hon födde en son till Abel, punkt. Kains bror, punkt. Va? Är det här rättvist? Är det inte rättvist? Va? Tänk dig att du är två syskon. Den ene, brorsan eller syran, är löftesbarnet. Det är han eller hon som är det med gåva, det som har favör, som får liksom föräldrarnas kärlek, som det ska öppna sig för, som har en stark kallelse för sitt liv. Men du är bara den oviktiga, du är bara den vanliga, du är inte den som är lika begåvad, du är inte lika utpekad, du är inte lika speciell. Vet du vad jag skulle kunna bli? Om jag var Abel, jag skulle kunna bli lite avundsjuk. Känner ni till avundsjuka i Trondheim? Ni vet vad det är? Missunnelse. Tack så mycket, broder. Missunnelse. Känner ni till det? Eller? Många av oss brottas mycket med missunnelse. Eller? Abel, det finns ingenting som säger att han inte brottades med det. Han hade säkert också liksom fick kämpa med det. Men Abel, han levde i tro. Han levde i tro. Han levde ett liv vänd mot Herren. Där han tog emot Guds förlåtelse varje dag, den helige ande. Och han lät anden liksom skölja bort missunnelsen. Och så bär Abel fram ett offer. Han bär fram ett djur som slaktas. Abel blir den första människan någonsin som profetiskt, ledd av den helige ande, offrar ett djur och pekar framåt mot den kommande försonande Messias. Det är därför Hebreerbrevet kallar hans offer för ett bättre offer. Och nu ska ni få höra. Vet ni vad tron gav Abel gåva att göra? Insikt att göra, vishet att göra, smörjelse att göra. Vet ni vad det var? Det här är viktigt. Jag tror det är många här som behöver höra det här. Jag bara känner det. Abel, eftersom han levde i tro, som har att göra med verkligheten själv. Han fick gåvan att inte se till det han inte har, utan se till det han faktiskt har. Hängde ni med där? Alltså gåvan att vi är så duktiga, alltså nu talar om Sverige, Göteborg där jag kommer ifrån. Vi är så duktiga tyvärr i vår gamla människa att se det vi inte har. Tyvärr, jag har en ny människa, halleluja, född av den helige ande, det enda som blir kvar i himlen. Men så har jag tyvärr en negativ sida av mitt jag, en gammal människa, en gammal fuling. Jesus dog för honom på korset, han är uppspikad med Kristus på korset. Han är dödsdömd men tyvärr inte död. Mitt favoritcitat från biskop Bo Giertz. Han sa en gång i årskyrka om den gamla människan. Det heter att den gamle Adam drunknade i dopet. Men det aset han kan simma. Jag vet inte hur det är med din gamla människa. Jag kan säga mina simborgarmärken visar upp sitt fula tryne varje dag. Och just därför tyvärr så bär jag på mycket missunnelse. Det är en utmaning som kommer inte så ofta, högst någon gång per dag. Eller hur? Noel. Abel. Vad hade han? Han hade inte Bibeln. Du har 66 kapitel. Du har hela Bibeln. Han hade tre kapitel. Han hade 66. Vi har 66 böcker. Han hade inte ens en bok. Han hade tre kapitel. Men han använde sig av det han hade. Han pratade förmodligen med Adam och Eva. Han lyssnade, han förstod att syndafallets katastrof, ett offer kommer bäras fram. Han leddes av den helige ande, han bar fram sitt djur i tro. Och så blev han dödad av sin bror på grund av missunnelse. Men, som Hebreerbrevets författare skriver, han talar ännu. Och han talar än idag. Sedan skapelsens gryning talar Abel för att han levde ett liv i tro. Så min vän, budskapet jag vill ge dig här, det är ett liv i den helige ande, ett liv i tro, ett liv i Jesu efterföljd där vi inte ska liksom dra ner utan fortsätta i full kraft. Det är ett liv där vi tackar Gud för det vi har och inte grips av missunnelse över det vi inte har. Titta istället på det du har. Där kan Gud göra mirakler. Får jag ett amen på det? Okej, vi går vidare. Han ska gå fort, har jag sagt. Jo, vers 5, Hebreerbrevet 11:5. Genom tron blev Henok hämtad utan att möta döden, och man fann honom inte mer, för Gud hade hämtat honom. Innan han hämtades fick han vittnesbörd om att han hade behagat Gud. Här kommer igen från Hebreerbrevets författare. Tydligen så verkar han inte tycka att det är alls viktigt om vi får likes eller inte likes från andra människor. Det är helt oviktigt för honom hur mycket han får på Instagram eller Facebook. Det är inte fel, men det är liksom ingenting alls vi behöver. Utan det vi uppenbarligen, det enda vi behöver om igen, det är liksom liken där uppifrån. Det är tydligen den liken som är den enda som är viktig. Den gör tydligen hela skillnaden. Och Henok, vad han gjorde kan du själv läsa om i första Mosebok 5. Jag spar mig lite tid, men jag ska ta ett hebreiskt ord. Henok, hans gåva var på hebreiska hit halak. Halak, kan ni säga halak? Ni talar hebreiska flytande. Halak är ett hebreiskt ord som betyder gå. Gå. Och det används ofta i Gamla testamentet som en bild för människans liv med Gud. Det är en vandring. Vad var det Jesus sa nu igen? Följ mig. Eller hur? Nu då, om Henok står det inte bara att han vandrade med Gud. Det hade varit gott nog. Nej, om Henok står det hit halak. Och det är en speciell hebreisk verbform som heter hitpael. Det är viktigt att du skriver ner det här. Det blir prov när man går härifrån. Hitpael. Och den verbformen understryker, vet du vad? Jo, att man gör någonting i gemenskap med någon annan. Har ni sådana gåskylt i trafiken i Norge? Har ni en person som vandrar med en annan? Hur ser det gåskylt ut? Ja. En som går med en annan och håller den i handen? Är det bara en som går? Hur ser gåskylten ut i Norge? Är det en eller två personer? Ah, ni är lite mer individualistiska. Då ska ni få reda på... Har ni varit i Sverige någon gång? Har ni sett de svenska gåskyltarna? I Sverige så är gåskyltarna underbara. De talar om Jesus. För i Sverige är det så att det är en stor person som går och håller en liten person i handen. Är inte det fint? Henok, han var den lille. Han gick och höll Gud i handen. Hit halak. Det var hans gåva. Det är det enda det står om Henok. Alltså, det står inte om Henok. Åh, Henok, han byggde massa fabriker. Eller Henok, han vittnade för tusentals människor. Eller Henok, wow, vilka uppfinningar. Han gjorde kanske allt det. Underbart, halleluja. Men det är inte det Gud lyfter fram. Utan det Gud lyfter fram om Henok som liksom gav den feta liken uppåt. Det var att han ville hålla handen med Gud. Han ville vandra med Gud. Det påminner oss om att vår viktigaste kallelse är inte att älska vår nästa som oss själva. Jätteviktigt. Men det är kallelse nummer två. De flesta kristna lever som att det är kallelse nummer ett. Men det är inte kallelse nummer ett. Det är då vi blir så trötta. Det är kallelse nummer två. Jesus får frågan. Vilket är det viktigaste budet i lagen? Han svarar omedelbart. 5 Mosebok 6:4 Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren igen. Och du ska älska Herren din Gud. Det är vår första kallelse. Så det jag av hela mitt hjärta önskar dig. Är det krav släppte? Blir du trött? Släpper du? Gud tvingar ingen. Men min bön, det är att idag. Du vet, en helig ande kan ge oss en längsel. Längsel, eller hur? Jesus säger så här. Johannes 7:37. Den som törstar. Det enda han efterfrågar är törst. Och även törsten är en gåva från den helige ande. Den som törstar, säger Jesus, vadå? Kom till mig och drick. Den som tror på mig, säger Jesus. Den som tror på mig, den som hit halackar med mig, kunde han ha sagt. Den som är som Henok med mig. Ur hans innersta ska det flöda strömmar av levande vatten. Så jag tror Herren idag
vill bara i ditt liv igen, så vill han bara tala om för dig att han har bibelord för dig varje dag. Han har en bibelstund för dig varje dag. Inte som lag, inte som krav, inte som måste, utan som gåva, som nåd, som favör, som honung. Du får läsa Bibeln varje dag. Ni vet, för ett par år sedan så var jag i Finland och predikade. Det är en hobby jag har att predika ibland. Och då mötte jag en broder från Afghanistan. Kristen broder som levde under förföljelsen. Underbar gudsman. Härligt kärleksfull och allt det där. Och ni vet, han hade en stor grön bok. Och han kunde inte slita blicken från sin bok. Och vi satt och fikade, han och jag. Och jag pratade om något ointressant, förmodligen som vanligt. Så han avbröt mig. Och det är den bästa avbrytningen jag har varit med om i hela mitt liv. Han avbröt inte mig för att avbryta mig, utan han avbröt mig för att han bara var så tänd. Och så bara sa han till mig, han tittade på sin bok och sa: Hans, vi har haft Bibeln på mitt språk i 3 år. Du vet, han tittade på Bibeln som liksom, hade någon sagt så här: du kan få guld i handen istället, lika mycket som den här Bibeln. Han har sagt, no way, glöm det. Han var beredd att dö för sin Bibel. Min vän, ibland undrar om inte Bibeln är för lättillgänglig för oss. Missförstå mig rätt nu. Men vi har Bibeln på internet. Vi har massvis av bibelversioner. Hemma kanske många av oss har 10, 15, 20 biblar. Så vi tar den för given. Så den får samla damm. Så vi gör allt annat än att läsa Bibeln. Vi tittar på nyheterna och vi ska vara uppdaterade. Vi ska ju alltid vara så uppdaterade, för att inte tala om sociala medier. Där vi ska liksom visa vår senaste kötträtt och få lite likes. Och det är inget fel. Jag moraliserar inte. Det är lite kul liksom. Det är inget fel på det alls. Men Bibeln har vi ingen tid för. Har vi ingen ork för. Och vet du vad som har hänt då? Din bibelmag, säger ni magsäck på norska? Din bibelmagsäck har krympt. För när vi läser mindre och mindre av Bibeln, då krymper magsäcken för Guds ord. Så den blir så här. Den ser ut som en ärta. Och det betyder att när du ska läsa liksom bara en vers, så blir det så här. Och det känns liksom som du ska trycka ner en oxfilé där du har magsäck som en ärta. Det beror på att du liksom har svält bort hungern efter Guds ord. Är det så du vill leva? Är det så du vill fortsätta livet? Är det det du mår bra av? Undra på att det blir så mycket grå moln. Undra på att det blir så mycket nedstämdhet. Undra på att det blir så mycket håglöshet. Undra på att vi får så lite frimodighet att vandra våra nådegåvor. Undra på att vi faller så djupt i diket. Det gör vi ju ändå. Min vän, idag, för den som vill. Vill Jesus förlåta dig för allt det och mig? Jag behöver det minst lika mycket som du. Och han vill idag ge dig en Henoks magsäck. Hittalach. En helt ny magsäck. Där du får en längtan efter att om igen, varje dag, i alla fall något lite, äta Guds ord. Jag hade tänkt tala om Noa också, men nu har jag plågat er länge nog. Det får räcka så här. Amen.